Nåja, Sören, fotbollspodden är tillbaka. Det här är avsnitt nummer 165 med ÖTS fotbollspodd, Björn Bredbacka och Sören Bäck. Vi börjar vara inne i en härlig tid på året, Sören. Det är en vecka, lite drygt dagar kan vi nästan börja räkna inför eller innan seriepremiären. Lite sådär, ja, vad ska man säga, som en adventstid för oss fotbollsnördar. Det är en vinter som inte vill släppa greppet och allt det där, men det är vi ju vana med.
Tur att vi får spela i Tellushallen.
Och vi spelar in då fredag morgon, så då är det alltså en dryg 8 dagar tills det är dags för seriepremiären borta mot TPS. Men vi har ju också en cool match att se fram emot innan dess som kan lindra den här abstinensen. Du säger final i Liga 1:ans cup mot SJK Akademia då lördag eftermiddag. Den ska vi prata mer om inför den matchen här om en stund. Men det har ju hänt en del. Det är några veckor sedan vi spelade in senast och det finns lite matcher, det finns lite händelser att fundera på. Sören, om vi börjar helt sådär lite mindre detaljerat, din bild av den senaste månaden av allt som har hänt i Jaro, hur skulle du sammanfatta den?
Ja, kanske lite svårgripbart, för att Jaro har ju varit egentligen väldigt överlägsna i den här Tellushallens matcher i Liga 1:ans cup, princip slakta sitt motstånd, men däremot då som man ju själv blivit mer eller mindre slaktade då man spelar mot de här ligalagen. Låt vara väldigt bra ligalag. VP som man ser på har väl vunnit stort sett varje match sedan juni i fjol, så att det är väl landets minstone, om inte bästa så åtminstone mest formstarka lag, även om det har skett ändringar där. Och Kups är ju också ett startlag, så det är klart att det spelar mot jättebra motstånd, men det verkar vara som att skillnaden år efter år blir större mellan landets två högsta divisioner. Och det här är väl helt följdriktigt och naturligt eftersom det ju kommer mera pengar in i ligan. Vi talar om tv-pengar i halvmiljonsklassen. Så det här gör ju förstås en skillnad på hur trupperna kan byggas upp och vilken verksamhet man kan bedriva.
Ja, den verkligheten har ju verkligen kommit hit till landet nu. Att det är svårt och det lär om inte annars synas i ligan i år när Tekenäs, som jag då tycker har hamnat lite snett i laguppbyggnadsfasen, om vi nu ska göra en liten stickare till ligasäsongen här, kan få en historiskt jobbig säsong som jag ser det. Och säkert blir det också jobbigt för Gnistan, även om de då har hittat en lite nödvändig rutin, framförallt i backlinjen.
Jag tror att Gnistan har alla möjligheter att klara sig. Jag förstår att det var slutsålt, där finns en liten boom och vad de nu har fått. Man kan ju konstatera att Toni Takamäki, som äntligen får chansen i ligan, får ju jobbet till få speltid. Han har varit långtidsskadad, är väl på väg tillbaks, men konkurrerar här med tidigare A-landslags mittbackan Jukka Raitala och Juha Ojala. Så det blir ju inte lätt för honom att få speltid i det där mittbackslåset.
Nej, det blir det garanterat inte. Gnistan alltså är det som du är inne på att kan få ha alla chanser att klara sig, medan då jag antar att du har lite samma syn på Ekenäs som jag har, eller vad är din bild där?
Absolut, jag tror det blir jättetungt. Jag tycker det har famnat helt fel i laguppbygg. Förmodligen gjorde det här misstaget då som Oulu gjorde för några år sedan när det kom upp att det är för mycket division 1 spelare kvar helt enkelt som från fjolåret, som de säkert vill vara lojala mot och allt det där, men det kommer som inte att hålla det där. Sen har jag hört lite mycket obekräftade uppgifter, det här vet jag inte om någon räddning för Ekenäs, men det cirkulerar rykten om att Sebastian Malmström kan vara aktuell dit och det där. Okej, han börjar också vara på ålderns höst, född 88, säkert bra i skick, men det där, sen vet jag inte heller om det är den spelartyp som Ekenäs mest behöver.
Nej, det känns ju inte som att Sebastian Malmström är någon frälsare för Ekenäs IF i det här skedet. Vi ska aldrig strax släppa Ekenäs och gå in på det som vi verkligen ska handla om. Jag ska säga en sista sak. Och det, för ett år sedan den här tiden så hade vi med Peter Haglund i den här podden när säsongen skulle börja, och en sak vi pratar mycket om då är liksom vad hans och klubbens osannolika förmåga att hitta de här spetsspelarna på platser och orter och ställen där ingen annan hittar dem. Och varje år kändes det som att det kom med 2-3 nya spelare som ingen hade hört talas om. Man inte visste vem de hade, men liksom sen ett par månader senare konstaterade man att de här dominerar division 1. Och jag hade lite tänkt att man skulle göra samma typ av fund i ligan, men då har man värvat helt andra typer av spelare, lite avdankade ligaspelare istället. Så att jag förstår inte Ekenäs IFs lagbygge, det om det. Eller hade du ännu någonting att säga?
Ja, vi kan ju konstatera då slutligen, om jag får min slutreplik också, att den här Jakobstadsbördige som var att testa med Jaro här för ett år sedan, Noah Lundström faktiskt hänger med på den här resan. Han kom ut i Ekenäs ändå senare på sommaren och gjorde något mål där, var väl inte riktigt ordinarie, men liksom han får hänga med på den här ligaresan. Och det är ju lite, ja, han kan väl lägga sig in i den här kategorin egentligen också som vi pratar om.
Ja, det var Ekenäs intro där. Men vi ska se, vi kan väl ta de här matcherna som Jaro har spelat sen senast då. Först är den här kuppsmatchen när Jaro spelar borta mot ett tufft kupp. Och den här matchen så tycker jag ändå, trots att det blev en klar förlust, så tycker jag ändå den kom en del positivt. Jaro kom ju till den här matchen med en helt ny centrallinje. Man hade skadade mittbackar, vilket också då gjorde att man fick lägga två ytterbackar som mittback. En ytterback och en mittmittfältare som mittback. Man tvingades möblera om på mittmittfältet, vilket gjorde att hela centrallinjen var i princip helt ny. Och man mötte ett av Finlands bästa lag. Trots det så tyckte jag att man stod upp helt okej. Okay. Man lyckades hålla lite boll, man lyckades anfalla lite, även om man inte hotade speciellt mycket på sista tredje delen. Om man försvarar helt okej. Okay. Så att jag har inte så bäst mycket att klaga på den här kuppsmatchen. Utgående från förutsättningarna så var det, om nu inte ett fall framåt, så i alla fall en helt okej insats. Sen var det den här Japs-matchen. Då var jag faktiskt bortrest. Jag såg inte den här semifinalen hemma mot Japs. Men det här var vad jag nu har sett i efterhand, läst, hört. Så var det här en tillställning som jag då kontrollerade helt och som blev Edvin Kronas, ja, ska vi säga det, genombrott i stora genombrott i Jaro, en match där han visar att han ska bli skyttekung den här säsongen, allt annat än en besvikelse.
Ja, Edvin Krona är väl en spelare som då kanske inte, om vi pratar Messi här, så han är inte Messi som fixar allt på egen hand, men han kan vara en mycket effektiv del av ett fungerande maskineri. Han behöver en viss typ av service, får han den här servicen så verkar han leverera helt enkelt. Så att det här Japs-matchen var ju precis som de andra matcherna har varit generellt här i Division 1-kuppen eller Liga 1-kuppen. Möjligen lite med undantag av SJK Akademia som dyker upp här i finalen, och den tror jag kan bli rätt jobbig faktiskt, för det här SJK-familjen som vi pratar om, de har ju en handfull lag nästan, och de har som en väldigt brett material. Det kommer in nya spelare hela tiden. Här om dagen läste vi om det här samarbetet, jag tror det var Vision FC från Ghana, och där kommer in intressanta spelare. Det var den här mittbacken som de sålde till Elfsborg här väl för 600 000 här tidigare i år, och som de förädlar och levererar. Så det tycks ha en bra liksom, en förädlingskedja där på gång. Så det kan, man vet aldrig vilka juveler som dyker upp här egentligen i Tellushallen på lördag. Så det kan bli hur svårt som helst faktiskt.
Ja, det tror jag också. Jag ser, vi kommer nästa vecka så kommer det här klassiska rankingavsnittet inför serien. Jag ska inte avslöja allt för mycket för det, men tidigare år så har vi ju sett SJK Akademia som det här laget som kommer att få det svårt. I fjol såg man andra tendenser, och i år så tror jag helt enkelt att SJK börjar vara så långt fram i sin process att även om de har de här profilspelarna som de här andra klubbarna har med ligarutin eller sånt, så är det helt enkelt ett så välfungerande lag, man tränar så bra tillsammans, så det är liksom, det är en annan typ av lag än de här andra division 1-lagen som då bygger sin verksamhet ganska mycket på att få in vissa profilspelare, och det är ju det som är framtiden förstås för den finska fotbollen, det är det här som behövs.
Förädla unga spelare, sälja dem, och man får ett visst antal år på sig. Vi sa till exempel då det här Kalle Blöfte, Noah Lehtonen som då var lagkapten där i fjol, men han kom som inte vidare, och nu han i KPV tillbaka, så att det här, och som Sami Sipola tidigare som har varit en helt gedigen spelare för Jaro, har vi sett då i KPV i fjol också, han tog det här steget, och så då är det liksom exit efter det liksom, att man är inte hur många år som helst i SJK Akademi, utan det ska vara ett trappsteg som ska då leda till ligalaget och leda dit, så då får man hitta nya spelmarker.
Ja, ännu om det ska man säga att Helsingin Sanomat hade häromdagen en ganska intressant grej när man jämför lite verksamheten i KUPS och SJK som ju utifrån sett fungerar lite på samma sätt, det vill säga en en äldre man med en tjock plånbok som pumpar in cashen. Men där är det en väldigt stor skillnad nu då, hur det, slutsatsen där var i princip att den dag Ari Lahti lämnar Kups så finns det liksom ingenting att bygga vidare från. Det är liksom ett Matti Laitinen-projekt på det viset. Medan SJK då kanske inte har satsat lika mycket, framförallt inte på senare år i det här lagbygget, hur man har satsat på strukturen runt laget, man har satsat på ungdomsverksamheten, man har satsat på, liksom på den biten, att få till liksom en fungerande klubbverksamhet, en fungerande helhet som ska kunna bära sig också den dag då Raimo Saarijärvi säger att nu räcker det för mig, men då finns det liksom en grund att stå på, någonting att bygga en finsk storklubb på, som inte överhuvudtaget finns i Kuopio, där var Ari Lahti då har satsat på kortsiktig framgång.
Ja, alltså vi minns ju, eller de som har följt med längre tid minns kanske att Kups före Ari Lahti, så det var ju ner igen, det var ju bort från ligan flera år, det gick visst, det var minst en väldigt tuff saneringsprocess som inte konkurs till och med liksom, att det var ju liksom, man fick ju ta om och om igen där, att det där, det är ju först efter att Ari Lahti kom dit som det blev en kontinuitet i den verksamheten, som hon har blivit ett verkligt topplag.
Ja, och då är ju frågan, vad händer då Ari Lahti lämnar Kup? Så att finns det, åker de ner i samma liksom dy igen som tidigare?
Och så ser det ut att vara, men om man har läst siffror, så han pumpar ju in, alltså över miljonen per år går det ju på förlust som han täcker upp år efter år. Och det här, ja, det är stora pengar, det finns fotboll.
Ja, och SJK har ju förstås också sina förluster, men de bygger ändå från grunden på ett annat sätt för en hållbar framtid. Ja, så att Japs-matchen, total kontroll, SJK, vi återkommer väl till den matchen ännu också. Men vi ska väl säga någonting om den här VPS-matchen, för den var ändå intressant, tyckte jag. Om vi börjar med VPS, så tänkte jag ändå att VPS hade ju gjort en ganska svag ligakupp, eller en rejält svag ligakupp. Man tappade ju förstås många spelare efter fjolårets succéår, eller succé sommar och höst. Om man var inte riktigt redo när ligacupen kom igång, man värvar plötsligt då här i mars ett stort antal spelare. Jag tänkte att här kommer man inte hunnit spela ihop sig, och har man koll liksom på kvaliteten på när det kommer in 5-6 spelare på det där kort varsel, så brukar det bli några bommar, det vet vi. Och startelvan var kanske inte heller liksom riktigt den där superordinarie startelvan från VPS som jag hade väntat mig. Så jag hade tänkt när jag åkte till Sandviken här att det här är en match där Vadjaro ska kunna besvara ganska bra, man ska kunna få den här pressen att fungera mot bättre motstånd, man ska kanske kunna stå upp på mittfältet med trion av de Vidjeskog, Sergej Jeremenko, Severi Kähkönen, och man ska i alla fall stundtals kunna hota VPS och spela ganska jämnt i jämförelse med de här andra matcherna mot ligalagen då man har haft SJK Kups. Men Jaro var inte ens nära, och det här får väl kanske beskrivas som den första riktiga besvikelsen med årets Jaro. Att sen har ju Niklas Vidjeskog, då får du berätta mer om, prata lite om vad det här berodde på, men helt klart var ju att Jaro kom till exempel inte alls åt i pressen, och var det större plan utomhus, man mötte ligaskickliga spelare och man, liksom, man kom nära och det såg ut lite som ett ellos, att här kommer man att vinna boll nu, men man gjorde aldrig det, utan VPS klarade av att spela sig ur, alternativt det blev kamp om bollen och Jaro förlorade den fysiska duellen, och sen igen när Jaro då hade bollen, så hade man aldrig en lång stund, utan VPS-spelarna jagade livet verkligen ur Jaro så fort man hade bollen, och det blev tufft för Jaro, man klarade inte av det. Det är en lång väg upp till ligans övre halva, det får vi konstatera, och ja, det finns mycket att jobba på, men det är också ett wake-up call förstås, och liksom det som just oss Jaro är inne på, vad annars kunde man säga, att det finns liksom ingen paus att liksom nu slå sig tillbaka och vara nöjd och tänka att man ska kontrollera division 1, utan det finns hur mycket som helst att jobba på och utveckla.
Absolut, jag håller väl med om i stort sett allt det där, men jag tror också som Niklas Vidjeskog var in på, att det är hälsosamt att få det här wake-up-callet, att få det här tuffa motståndet, att få de här frågorna och vara tvungen att fundera igenom det här, så att det inte blir en chock till exempel här när serien börjar. Så var det ju trots allt bara en match här också, man får några mål emot sig där i början, och vi vet ju rätt att det kan bli en snöbollseffekt då liksom det laget som har framgång, så framgång föder framgång och det här och motgång föder ytterligare motgångar, att det kanske vi också såg delvis i den här matchen. Sen hur bra är VPS? Ja, alltså det borde egentligen vara ganska bra, alltså det är vår landets bästa lag sedan juni i fjol, så det är ju knappt förlorat. Okej, de har haft en spelaromsättning, vilket då syntes i början av året. Men det här, det framstår ju nu som ett lag faktiskt. HJK igen förstås suverän och i alla utgångstips och sitt resurser och trupp och allt annat. Men sen är ju VPS i det här jagande packet att det här Kups är säkert svagare. SJK kanske är svagare. Så vem ska utmana om inte, alltså VPS kan ju utmana hur högt som helst.
Ja, jag säger faktiskt detsamma här. Fotbollspodden gör den lite ovanliga draget att sticka ut hakan och tro hårt på VPS. Nej, jag säger att ska något lag i Finland utmana VPS den här säsongen, så är HJK den här säsongen, så är det VPS. Jag tycker man, som det ser ut så kan man träffa väldigt mycket rätt i det här nyförvärven. De såg jätteintressanta ut, flera av dem. Och det som jag ändå ser som VPS stora styrka, som man ändå inte såg här mot Jaro, så är att som jag ser det så har man hela landets bästa mittfält med Prosper Ahjabo och Bashkirov på mitten. Får man behålla de två spelarna hela säsongen, då kan det här sluta i guld.
Ja, alltså hur bra som helst. Det är ju jättebra två spelare där som du nämnde. Och det här var ju bara förstås en match, det var mot Jaro, men den här vänsterbacken, Alfis Isall, som kom där, jag tyckte han skapade jättemycket. Han såg jättebra ut. Jag stod faktiskt här med tidigare VP-spelaren Veli Lampe och funderar vad händer nu då med kaptenen Jesper Engström. Men han kan ju då möjligen, om man spelar 3-4-3, bli vänster mittback. Det blir man ju ofta på med ålderns rätt, så kanske man går in mer centralt och kanske behöver löpa lite mindre av och an på kanten där. Så där finns ju möjligen en plats för honom då i så fall.
Ja, jag har inte sett en spelare liksom köra slalom på det här sättet på den här nivån i Finland som Cicale gjorde med Jaro. Sen Venance ses dagar, det var ju den känslan nästan. Han fick bollen och så stack han iväg, och liksom de gångerna när Aron Bjornbäck blir slalomkäpp, då vet man att det går undan.
Ja, och sprang ungefär lika mycket som Jens Portin under sina dagar upp och ner efter den där kanten.
Ja, han såg ju superintressant. Det blir kul att se honom mot riktigt tufft lika motstånd där, men det var häftigt att se VPS. Jag har inte sett VPS så här bra den här tiden på året någonsin, tror jag. Det blir roligt att följa VPS i år.
Jag pratade faktiskt lite här med Petri Vuoren, sportchefen i det här VPS här efter matchen, och fick väldigt bra. Han verkar vara liksom på pulsen förstås vad som har hänt. Han har jobbat i liknande roll i Honka under några år. Han har blivit bekant med rollen, han är bekant med Vasa-fotbollen, han är bekant med sitt VPS. Han har ju haft både varit chefstränare och andra tränare i olika omgångar i VPS. Och det här, jag har på känna att det är ett riktigt bra drag där med att få in Petri Vuoren i organisationen. Och om någon ska hitta de här spelarna så tror jag att han och skapa de här nätverken, så tror jag att han har bra förutsättningar för det.
Ja, det är väl de matcherna Jaro har spelat dessa veckor som har gått. Det har ju hänt en del annat på skadefronten. Vi kommer dit, men så där överlag så känns det som att det har varit lagbyggnadsprocessen blir ju klar så tidigt. Jaro var klar tidigt som lag, så det har varit utan att ha detaljkunskap. Jag har varit på någon träning, men inte så där regelbundet, så känns det ändå som att mars månad för FF Jaro har handlat ganska mycket om att det har varit harmoni. Det har liksom varit en fas där man i ganska lugn och ro har fått förbereda sig för serien.
Ja, alltså det hör man ju från alla håll, inte bara spelare utan också det här många, eller mest kanske pensionärer som är och ser på träningar och har tid att häcka i Tellushallen. Så man, jag hör från alla håll och kanter liksom just om harmonin och hur hårt man har tränat efter att liksom knappt ha varit svettig och fått upp pulsen i fjol. Så man kört hårt och verkar vara till den delen liksom väl förberedda inför den här säsongen. Så det här, ja. Sen truppen var spikad, ja, men det kommer ju en spelare här in den här veckan som inte ännu har kommit heller, utan dyker upp först början av nästa vecka här, Michael Ogumbaro.
Ja, det var ju på tisdagskvällen som jag UT kunde gå ut med de här uppgifterna att Michael Ogumbaro är högaktuell för Jaro. man behövde stärka upp mittbackspositionen på grund av då fysisk status hos i första hand då i nuläget Johan Brunell och Kareem Moses. Och Kade är ju en spelare som man har sett lite grann så där. Han har ju spelat med KTP, mött Jaro flera gånger och ändå inte någon spelare som jag kan säga att jag har någon jättekoll på. Han känns väl i grund och botten mest som en Kareem Moses-typ.
Ja, lite yngre, kanske lite rörligare, snabbare, lite mindre kanske sårbar för bollar bakom linjen. Vilket kan vara en potentiell akilleshäl för Jaro om man tänker att de vill pressa högt. Då hamnar man att lyfta hela försvarslinjen. Och det är ju inte alla i den där försvarslinjen som är särskilt bekväm med att ligga högt. Till exempel Kareem Moses också, på ålderns höst möjligen Johan Brunell.
Nej, så är det att Kareem har ju sin stora styrka i duellspelet. Det här tyckte han var jättebra förra hösten. Och det tyckte jag saknades. Den dimensionen saknades verkligen mot den här VPS-matchen. Där jag tyckte VPS hota hela tiden på fasta situationer och inlägg. Och jag då saknar Kareem Moses den matchen när man verkligen tvingades ligga lågt. Men nu är ju Kareem skadad och då känns det ju bra att få in en spelare som ju också har. Han är yngre, kanske lite mångsidigare. Men också kanske just det här liksom, duellspelet som sin stora liksom styrka.
Ja, sen måste vi säga också att VPS har ju gått in här under senare år och faktiskt värvat fysiskt stora och starka spelare. Det är verkligen någonting som de har satsat på genomgående. Att, både försvaret och anfallet, och så har man den här jätten Prosper Ahiabu där på som balanserande mittfältare. Så man har liksom väldigt fysiskt starka spelare och ganska många av dem.
Så ja, en liten nyhet blev det i Jarobygget. Det var kanske lite överraskande, men det, just den här snacket om den här om en till mittback, det har pågått lite så där. Det har bubblat. Jag var inte första gången jag hörde om det här, men det här ändå lite oväntat att det kom i det här skedet en ny mittback, men det är klart att det stärker upp truppen ytterligare. Nu känns det verkligen att får man igång Johan Brunell och Kareem Moses tillbaka från skadorna här, så då har man ju en verklig bredd i den här backlinjen.
Det som väl är helt klart åtminstone nu med den här skadan så är ju att Kareem Moses är på väg tillbaka. Så han står väl och trampar i farstun enligt Niklas Widdeskog. Han skulle vilja ta i hårdare på träningen vad han har tillåtits hittills av säkerhetsskäl. Men han är ju på väg tillbaka. Däremot den här kring den här Jonas Brunells skada så finns det ju frågetecken, åtminstone fanns det ännu på torsdag när han var samtidigt på ett läkarbesök här när jag pratade med far och son Widjeskog, så de hade inte desto mer detaljer från det, men det var väl så att det var ingen smäll eller någonting i webbmatchen, utan det var dagen efter som foten började ont i foten och det talade om en möjlig stressfaktur. Jag vet inte då hur pass allvarligt det här är. Han hade väl löpt lite i veckan, förstod jag. Brunelle hade väl också kanske Myrevik gjort, men att det är mycket osannolikt att de ska vara med. Eller Niklas Widdeskog sa väl nästan kategoriskt att det är så att de inte är med på lördag.
Sen då så sägs ju Sotelo vara redo för den här matchen. Det är mycket upp och ner för honom också. Det är klart, får man in en mittback så har till exempel Alex Ramsey visat att han kan ta en ytterbacksplats om det krävs. Så att det ger ju en bredd till hela backlinjen att få in en ny mittback.
Så är det, ja. Så är det, ja.
Så det kan ju komma att behövas. I övrigt känns det som att det är ganska hög temperatur här inför lördag. Det är alltså final lördag klockan 13 hemma i Tellus mot SJK Akademia. Det är ju trist att man ska behöva spela den här matchen i Tellus. Och det leder väl oss in då på ett annat tema som vi har att fundera på också. Det vill säga hela liksom det här behovet av den här stadion och hur nära det faktiskt är nu och hur det kommer att accentueras här under sensommaren.
Ja, det kommer ju stora konserter här. Det blir först om Thomas Ledin som ska vara i skolparken, men nu blev det flyttat till centralplan och kommer Benjamin Ingrosso. Så det blir två dagar efter varandra, och blir det ens lite regn under de här dagarna eller före de här dagarna så kommer man ju inte att kunna spela på centralplan sannolikt under hela hösten, om inte den blir väldigt väl skyddad. Det vet inte på vilka sätt man kan garantera. Det måste säkert täckas in med plattor och så, men liksom det brukar också ha liksom synas efteråt så att säga, och hur bra kommer gräset tillbaka till så det blir bra i check sen i slutet av augusti. Så det är ju ytterst tveksamt här, så att det är ju inte alls osannolikt att vi kommer att spela spela avgörande matcher i höst och möjligt avancemang till ligan i Kalby?
Nej, det är fullt möjligt. Det får man konstatera i det här läget att där kan vi stå när det är augusti. Och det är klart att det är irriterande. Förstås för Jaro, för publiken, för alla som följer Jaro. Samtidigt som man måste förstå någonstans att hur ska staden Jakobstad kunna tacka nej till det här? Att det uppstår en möjlighet att få konserter i Jakobstad lördag söndag. Det kan locka 15 000 besökare liksom med allt vad det betyder för konsumtion, för lite synlighet och så där. Det är klart att Jakobstad behöver sånt här, och var ska man ordna det om inte på centralplanen, så det är klart att hur ska det gå att tacka nej. Men i det långa loppet så är det ju så att det går inte heller att driva, att tänka att man ska ha elitverksamhet i fotboll och samtidigt chansa på det här viset. Att det är ju en tydlig indikator faktiskt på att hur stort behov det finns av den här stadion. För att komma den, så då kan man ju verkligen säkra den här sortens evenemang också på ett helt annat sätt än idag.
Ja, alltså det förutsätter ju det här konstgräset både för att kunna spela fotboll och för att kunna ha konserter. Att naturgräs är ju så jätte sårbart för allt det här. Så att det är ju en liten spännande detalj här faktiskt. Jag kommunicerade här tidigare i veckan med Jakobstads relativt färska idrottsdirektör, den kända orienteraren Fredrik Portin, och begärde att få se det här avtalet som man har med Tommy Mäki. Men han sa att de har inget avtal med Tommy Mäki. Samtidigt som då Tommy Mäki då säljer biljetter och det här. Ja, så det är ju lite intressant att tydligen förhandlade då ännu om det här avtalet. Jakobstad kan ju i princip kräva vad som helst nu för Tommy Mäki verkar ju vara hyfsat committad till den här konserten.
Så är det ju. Samtidigt får man komma ihåg att Jakobstad är i den situationen att man knappast kan kräva vad som helst. Att Tommy Mäki har ju andra orter där han kan ordna sina konserter om han nu absolut vill det, så att beggars can't be choosers som det heter, och här är väl nog Jakobstad i viss mån ändå en beggar. Så att inte ska jag beskriva Tommy Mäkis förhandlingsläge som uselt, men det är klart att lite märkligt låter det ju att man inte spikar en sån där grej förrän man kör igång.
Ja, och det här borde ju ha, för båda parterna skulle, så borde man ha klart att vilka krav kommer Jakobstad att ställa till exempel för att skydda centralplan, och vad kommer det att kosta. Det tycker man ju att både Tommy Mäki skulle vilja veta också, liksom att hur mycket kostar det att få allting på plats i Jakobstad.
Yes, vi lär få återkomma till den här det får bli säkert en följetong det här med konserten i Jakobstad, som ju är härlig på många sätt och blir kul för staden, men just den här gräsfrågan, så den får man kika på. Och ska vi ta lite mer klassiskt fotbollspodd-content då, fundera på hur kommer Jaros startelva att se ut på det här i finalen på lördag? Emil Öberg i mål, det såg vi tydligt i den här VPS-matchen där. Jag tycker att Sergej Lazare visar att han är en, som man ju vet, en stark, mycket stark linjemålvakt, men läser spelet så illa, är så osäker i spelet med boll. Det här har man ju sett under åren med KPV, där det liksom stundtals liksom haglar in mål när han är ute och har märkligheter för sig. Så att med den typ av spel som Jaro ändå vill spela, så känns det nog som att Emil Öberg med hans fötter, hans ledaregenskaper, förmåga att läsa spelet, han är solklar etta, om inte för så nu.
Ja, absolut. Jag tycker i mina böcker han har varit det hela tiden, måste jag väl säga. Och nu tror jag att också han har varit i Jaro-tränarens böcker. Sen är det ju konsekvent och väl Niklas Widdeskog sagt det liksom, att det här om det blir, han har tre mittbackar haft och nu har han bort sannolikt två, så han måste hitta ett nytt alternativ någonstans. Och då är det väl i första hand då Sami Sipola, Adam Widjeskog som är de här alternativen. Och han har väl varit rätt konsekvent och sagt att då är det förmodligen Sipola i första hand och Adam Widjeskog i andra hand, för att inte han ska behöva rubba på de här lagdelarna. Förutsatt då att ytterbackarna är i skick, att han har Sotelo i skick, för annars så skulle det ju bli ett problem där. Och så verkar det ju vara, så att jag säger då Sotelo Bjornbäck som ytterbackar och Sipola Ramsey som mittbackar.
Ja, det känns som utgångsbudet. Jag skriver under på det. Det har vi kanske pratat om i podden, men man kan väl nämna det igen i så fall. Sami Sipola är Edvin Krona har varit en succé under sommaren, under vintern, så är väl Sami Sipola liksom på något sätt den stora positiva överraskningen. Vilken vinter han har gjort?
Det har han gjort, ja. Han verkar ju vara alltså vältränad. Han var bra i skick när han kom hit. Alltså, man kan ju alltid kanske fundera kring Sami Sipola. Okej, vad är hans spetskompetens? Varför spelar inte han i ligan? Vad är det som fattas? Men på den här nivån så är han ju mycket gedigen spelare. Och framförallt bra till han trupp. Han kan spela på olika platser.
Ja, och det som kanske var den stora överraskningen. Man såg ju honom som en ganska utpräglad defensiv ytterback. Men jag tycker han har imponerat också med sina offensiva kvaliteter. Att han har inte liksom, man tänkte att för de grejerna är det Aron Bjornbäck och Guillermo Sotelo som ska stå på ytterbackarna. Men Sipola har ju varit strålande på sin kant också i det offensiva spelet.
Ja, och det har han ju sagt själv. Och det vet han väl om, att han borde väl få mer assist där också. Det är ju sånt som syns sen att han gör mål som ytterback, så i alla fall bidrar med målgivande passningar. Bjornbäck tycker jag ändå är en intressant spelare, men om vi nu går till snabbt tillbaka till VPS-matchen så såg man väl kanske att det finns vissa brister där. Den börjar gå lite snabbare, det blir lite bråttom när han inte då alltid kan kompensera med sina ben, att liksom att vara tillräckligt trapp i tanken och allt, för att det kommer in i ligatempo. Där har väl Bjornbäck ett annat att jobba på ännu.
Ja, jag ska väl sticka ut hakan igen då och säga att nästa säsong spelar Sami Sipola i ligan, om det så är med Jaro eller någon annan.
Det är väl fullt möjligt, för det här ytterbackspositionerna är ju inte liksom, det kryllar ju inte av bra ytterbackar i det landet.
Nej, där tror jag på ett genombrott den här säsongen. Mittfältet lär det väl inte bli några stora överraskningar på. Adam Vidjeskog spikad, om han då inte tvingas ner på en mittback. Sergej Jeremenko given. Severi Kähkönen på den mest offensiva rollen på det där mittfältet.
Mm, så är det. Ett spännande mittfält som du sa här kanske då inte lite leverera, men det är ju inte hela laget som helhet mot VPS här. Annars en väldigt intressant inslag här i sociala medier som Sergej Jeremenko gjorde med Adam Vidjeskog, som jag var faktiskt medveten om det här, för jag tog upp den här frågeställningen här med Adam på torsdag, liksom att det finns en risk för övertändning då en cupfinal i Tell och sen allting kommer. Alltså det är väl intim atmosfär, stämning, publiken kan nästan ta på en att är det rätt. Så det här, då jag var inte ens medveten att det hade gjort ett roligt inslag där det visar att Adam Vidjeskog har en hälsosam självdistans till vad han är.
Ja, jag tyckte jag kan väl kort berätta om vad den här videon består av. Det är Sergej Jeremenko som vandrar in i Jaros omklädningsrum och ser Adam Vidjeskog med glöd i blicken inför lördagens final och då sitter Adam och kollar på någon sorts sammanfattning av Roy Keens tacklingar från karriären det är lite hemmagjort, men det är roligt och det är självdistans, det är humor. Jag tycker det var kul att två av Jaros ledande spelare bjuder på en sån där grej. Jag tror exakt vad som behövs, fansen gillar garanterat det där. Och just det som du är in på Adam Vidjeskog, att man har ju kanske en tendens, man vill ju placera in spelare i tydliga boxar, och så är det ju med Adam Vidjeskog också att han lite orättvist ofta beskrivs liksom som ett råskinn och en varningsautomat, bara trots att han är så mycket mer än det. Men på det där sättet visar han ju att han har den här distansen till sig själv, att liksom folk får väl tycka om honom, att han vet vad han kan och liksom det där kan han bjuda på. Det tror jag är liksom, det är den sortens spelare som Jaro behöver, den sortens människor som Jaro behöver.
Absolut, ja. Nej, det var det här. Adam är ju liksom, han är ju satsat jättemycket på fotbollen och det här möjligen började sakta men säkert liksom ge utdelning också, att det här har ju inte varit det här. Både Sergej och han, de var pojklandslagsspelare, de hade sina pojkdrömmar som man säkert ha dem, man är pojklandsspelare och ska ha också, men de har haft hyfsat jobbigt i seniorfotbollen, men de har ju en väldigt, väldigt stark position här i Jaro, som jag tror att de själva också njuter av.
Ja, om vi pratar om genombrott för Sami Sipola så kan det kanske för sent på något sätt att prata om stora genombrott för Sergej Jeremenko och Adam Vidjeskog, men det känns också som att det här kan bli en säsong där de på något sätt återkommer som verkligt dominerande spelare och ledande spelare och kan bli som ett nytt avstamp i karriären för båda, för ingen av dem är ju gamla, bra ålder.
Alltså, det närmar sig sin bästa ålder. Om vi nu får måla upp ett scenario där Jara kommer tillbaka till ligan, får en stadion och kan bygga en ny liksom gyllene epok med ett antal ligor som man hade här, 25-30 ligor vad det var, att bygga upp det igen, så det är ju sådana som Sergej Jeremenko och Adam Widdeskog som kan vara bärande krafter i ett sådant sammanhang i många år för Jaro, och det är ju förstås all den här historiken med att papporna spelar i lag, liksom andra generationens jaroiter och allt det här, är ju liksom det är ju värdefulla historier.
Ja, det är ju cirklar som sluts, så det är ju sånt som behövs i småstadslag som Jaro. Det är sånt som skapar identitet, det är sånt som skapar känsla och passion liksom också utanför planen. Så att det är en intressant historia, precis som du säger. Lite på samma tema där vi var inne på, så det ska inte prata allt för mycket om, men om vi nu fortsätter på startelvan, så given som nia är ju då Edvin Krona som ju då är några år yngre, men lite i samma situation, att ett stort löfte som behöver kicka igång karriären igen, och det verkar han kunna göra här i Jakobstad. Och vad skulle då vara bättre i det här skedet än att med ett par fullträffar fixa första titeln på lördag?
Absolut. Och en annan spelare som kanske inledde vintern lite svagt, som jag tycker hade en svag säsong i fjol, så var ju Joni Remesa honom. Men nu här på senare tid så tycker jag att han har stått för bättre prestationer, verkar vara inne i en bra trend. Jag tycker också han hör till de piggare spelarna i VPS-matchen.
Hålla med.
Så att det är intressant här, tycker jag, Joni Remesa verkar gå mot en ny vår och kommer ju ofta ner och hämtar där i fickorna och däremellan. Går inåt i banan och ner där framför motståndarnas fyrbackslinje, eller om det nu är fembacks- eller trebackslinje, beroende på vem man spelar mot. Det här skapar ju sin tur då utrymme för en, han kan möjligen dra med sig då deras högerback. Skapar utrymme för en Guillermo Sotelo som vi vet att vill attackera de där ytorna. Så att det här är ju intressanta spelmönster som vi har sett tidigare år också, som har fungerat rätt bra, den här vänsterkanten med Sotelo och Remesa, hur de läser av varandra. Så där spelar väl kanske Jaro lite asymmetriskt då, liksom att den här som är på högerkanten håller man i utgångsläget då mera bredd med vem som nu är där. Det har ju varit Myrevik och Björkskog Albin i första hand.
Ja, det här, jag har pratat faktiskt lite om det här med Joni, och han är ju helt öppen med att han har en lite ny roll den här säsongen, just det här med, som du pratar om, att komma mer inåt, neråt i banan, hämta boll, bli mer delaktig i Jaros speluppbyggnad, och det tror jag passar honom perfekt, och just att få till liksom lite det här asymmetriska systemet, det är också sånt som jag tror att det är bra för att lite överraska motståndarna och inte göra Jaros så värst lättläst, och han verkar trivas väldigt bra med det här, och det här är väl någonting då som Nicke har implementerat i årets Jaro, som jag förstått också att Simon Skrabb, analytikern, har haft sitt finger med i spelet ganska mycket och liksom hjälper Joni en del i den här processen, för att det här är ju någonting som Simon känner igen mycket från sin tid också. Han har ju spelat en del på kant och
vill vandra in,
så han vet ju liksom, och Joni är ju kanske då lite mer utpräglad kantspelare än vad Simon är, men också Joni är ju en bollspelare i första hand, som vill ha boll vid fötterna och vill vara konstruktiv och gärna från mitt plan, så att tror det kommer att passa honom utmärkt, och han kommer att han omfattar och förstår den här rollen hur bra som helst.
Ja, och just vi har sett framförallt då Jaro anfaller från höger då, hur Joni vandrar in från sin vänsterkant väldigt centralt och gjort något mål också, och det har lyssnat på det här Simon Skrabbs podd, och han betonar då för Edvin Krona att han ska mera söka upp bakstolpen. Där finns det ofta ytor, att de här försvarande lagen har en tendens enligt Simon då att liksom sugas som en magnet till bollen liksom. Om bollen är på högerkanten så kommer det för långt framåt helt, att om man liksom där i den bortre ytan finns det utrymme, och då skapas det väl ännu mera utrymme. Om vi säger Joni vandrar in från vänsterkanten, och drar han garanterat någon med sig mot rörelse av Edvin Krona mot bortre stolpen, så finns det goda möjligheter att han är ganska ren.
Ja, om vi nu ännu en gång ska sticka ut hakan, så bli inte förvånade om Jaro i lördagens match gör ett mål på ett inlägg från höger där var Edvin Krona dyker upp vid bortre stolpen och på något sätt föser in bollen i mål. Det målet ser jag hända på lördag.
Ja, det absolut. Det gäller att få den här leveransen förstås. Att det här, det är väl kanske då varken Bjornbäcks eller Albin Björkskogs styrka att ge den här sista bollen. Det är mera löpmaskin.
Ja, där vet man ju att Jaro med så som man spelar nu så kan ju typen Sevri Kähkönen eller Sergej Jeremenko dyka upp i den där positionen där var det inläggsläget. Man behöver ju inte heller tänka att det där inlägget ska komma liksom från hörnflaggan, utan de här inläggen går ju att slå mera från mitt plan också.
Sergej Jeremenko var ju annars ändå tycker den förmodligen den Jaroit som klarar sig bäst i VPS-matchen. Man ser att han ändå har den här kvaliteten, han har den här grundtekniken, så han kan köpa sig den här tiden, han har den här spelförståelsen. Så ser väldigt bra ut för Sergej Jeremenko.
Ja, man såg nog hans klasskän igenom där på mot VPS. Så Edvin Krona startar garanterat och på kanterna så talar ju allt för Joni Remesaho och Albin Björkskog eftersom då Jimmy Yrevik inte är tillgänglig.
Alltså ganska lätt att ta ut startelvan.
Ganska lätt. Och blir det någon typ av strul i backlinjen så att Adam måste flytta ner, så då finns ju Markus Kronholm där som är ett tydligt och bra alternativ.
Ja, han är på väg tillbaka ofta. Han har ju haft vissa skadeproblem, i vilken mån han är då redo för 90 minuter och man vill riskera, för blickar vi lite framåt här ändå. Det blir ju sen tre matcher här inom en vecka när serien kommer igång med TPS borta den 13, vill jag minnas, så var det borta i Uleåborg den 16 och borta i Seinöki lite närmare bortaresor, men i alla fall tre bortaresor inom en vecka där, så att det blir mycket buss och mycket match.
Ja, det blir en tuff första vecka, men det gäller ju alla lag, så att men fint skulle det ju vara om jag skulle kunna rotera lite grann i alla fall de där matcherna. Svårt att säga någonting så där bestämt om motståndarna, där man vet att de kommer att spela på sitt sätt, de kommer att vara samspelta, de kommer att orka hur bra som helst. Enskilda spelare har man ju helt enkelt inte riktigt koll på när det gäller SJK Akademia, för att det är spelare man inte har sett eller hört för.
En stor del av dem, ja. Men jag tror att det kommer att spela, jag ändå känner på mig att båda lagen kommer, liksom, ingen kommer att dra sig tillbaks. Båda vill, tror jag, pressa högt. Båda vill föra matchen, pressa högt. Det kommer att vara liksom en typ boxningskamp där båda står upp och ingen duckar, så det kan bli riktigt roligt att se på faktiskt.
Det lär det bli, och mycket folk lär det ju bli, och på något sätt så känns det ju kul för hela liksom Jaro-communityn och Jakobstadspubliken att man efter att äntligen ha fått se en vinter som har varit optimistisk på alla sätt och vis, att få avsluta den försäsongen med en sån här final hemma i Jakobstad. Det är ju sånt man inte har varit bortkänd med direkt. De här vintrarna har ju ofta varit lite sådär. Ja, man har gått in liksom i januari med höga förväntningar och så har det varit lite frustrerat och sådär. Man vann ju den här motsvarande kuppen faktiskt för 2 år sedan då, när man också var med och kvalat i ligan. Så att det var ju tecken på ett bra år att det gick bra då. Men det var ju ändå inte från en alls lika imponerande vinter, utan man hade en ganska så. Det var en ganska hackig vinter också, men man lyckades via straffar och dylikt ta sig vidare till den här finalen och vinna den trots att man kanske inte var dominant i den matchen.
Och vad roligt att få spela hemmamatcher, att vi får se det med Tellushallen. Genom åren har det ofta varit att väldigt få hemmamatcher överlag i vilken cup vi än pratar om. Så är det ju som också nu i Finlands cup då, som börjar den 16 april för Jaros del. Så det är ju tredje och fjärde omgången, så att det här de lagen som spelar på en högre serienivå så börjar bort rent automatiskt. Så, och då kan man kan mycket väl vara utlagen förrän man ens har i teorin chansen att spela hemma.
Så brukar det ju gå. Den spelare man väl kan, om man ska nämna en spelare i SJK Akademia, så är det väl brassen Vinicius Ribeiro, anfallaren som då gjort 3 mål på de 2 senaste matcherna. Spelar den här matchen mot Jaro också i Seinejoki, då Jaro vann med 2-1. Då gjorde han inget mål i den matchen, men då var han ganska ny, så att det kan vara ett hot som Jaro får se upp med.
Sen lever det väl här också, det är väl så att ligalaget börjar också här, så det kommer att vara 2 helt klart olika trupper och grupper här, att det de kan inte blanda i hur mycket som helst, för de har ju förstås fullt fokus på ligapremiären också i SIK.
Ja, jag tycker överlag inte man har jobbat på senare år så att det har varit en massa trafik mellan de här lagen, utan SIK Akademi har verkligen fått jobba som ett lag, att man har inte fungerat på, som JBK till exempel, att det är liksom från dag till dag liksom lite olika vem som dyker upp här och där och så där, utan man har faktiskt som fungerat som en enhetlig grupp. Det verkar ha varit en prio i Seinäjoki.
JBK som väl tar sig an Rops i kuppen här då den 16 rimligtvis också.
Ja, lär bli en jobbig match för JBK, men en intressant värdemätare.
Mm, och det får ju faktiskt bli division 1 premiär mellan KPV och Rops, vill jag minnas. Så då får Walter Moore för gå scouta till grannstaden här några dagar innan.
Yes, kuppen närmar sig. Final i Liga-ettans kupp imorgon. Seriestarten närmar sig. Veikkausliiga börjar i helgen. Det är härligt att det äntligen är igång. Det har varit, vi säger varje år att det har varit lång vinter, men i år har den varit längre än någonsin. Det har aldrig pågått en vinter från november. Och som väl, ja, det är väl säkert inte slut ännu heller när ni lyssnar på detta. Men nästa vecka ska det bli plusgrader. Nästa vecka är det premiär i ettan, bortamatch i Åbo, och vi är tillbaka nästa vecka med ny podd. Då blir det genomgång av alla lag, det blir vår ranking inför säsongen, det blir det sista inför seriestarten, så att nu skruvar vi upp tempot här, nu kör vi på allvar, nu är vi igång.
Efter att vi kanske har då firat en kuppseger.
Ja, kanske blir det kuppseger här i helgen, det får återstå att se.
På tal om det som du sa, så vill jag ändå säga det här med lång säsong och kort säsong och lång vintersäsong. Så det där, jag lyssnade på en intervju här med Aki Riihilahti och vad jag har hört från olika håll, så det kommer med all sannolikhet att bli en längre tävlingssäsong i Finland, åtminstone på liganivå. Man pratar om att börja mycket tidigare och hålla på lite längre, så att det är igen liksom, ska man vara med där så måste man ha konstgräs att spela på.
Ja, så är det ju. Allsvenskan till exempel börjar ju här förra helgen. Nu finns det inte något riktigt nordliga lag med i Allsvenskan, men där har ju till exempel klubbar som Östersund och GIF Sundsvall varit med i många, många omgångar och det här, så att fullt möjligt är det. Med den lilla utvikningen så avslutar vi väl den här veckans podd. Det fanns mycket att bubbla om den här gången, och det blir det också nästa vecka, så då hörs vi igen. Välkomna med då!